Välkomna, välkomna till Historiepodden och ur arkiven.
Varmt välkomna allihopa.
Ja, det är ju 13 helg och därmed har vi ju en av de få helger som vi har tagit ledigt på.
Ja, det är viktigt att hålla på traditionerna. Det har du gjort mycket tydligt.
Ja, precis. Men det här tycker väl ändå du också, hoppas jag.
Oh ja, så är det ju.
Ja. Så att den här söndagen kommer det då arkivavsnitt, inte bara ett utan en dubbel.
Ja, yeah, vi har klippt ihop två stycken avsnitt till en riktig dunderkörare.
Ja, och det är avsnitt 149 och 150 från 2017. Och nu blir det Chamberlain.
Nu blir det Chamberlain.
Och papper som viftas. Och det blir sammankomster i München och så vidare.
Just det, Europa på krigets rand.
Ja.
Så hette det inte då, det hette Appeasement 1 och Appeasement 2.
Men vi har gått någon form av kurs hos oss själva och kommit fram till att vi ska ha ett lite mer rafflande beskrivning på den här titeln då. Så nu är det Europa på krigets rand.
Ska vi säga också att det här är avsnitt som är inspelade i ett Europa som inte befann sig lika mycket på krigets rand som det Europa som vi idag befinner oss i gör.
Det tror jag är en väldigt bra poäng att tydliggöra. Nej, det var ju andra tider 2017.
Yes. Men det var samma tider mellan 36 och 39 som avsnittet handlar om. Och det är ju, som väl alla vet, en oerhört rafflande och dramatisk och viktig tid i europeisk historia. Så häng med på en resa tillbaka till 30-talet.
Och så kommer vi tillbaka med ett ordinarie avsnitt om en vecka.
Så är det.
Hej hej.
Hej hej.
This morning I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
En fråga vi ofta får är om vi använder podden i vårt arbete och hur den hänger samman med vår yrkesroll som lärare. Oftast brukar vi svara något om att podden är snarare ett uttryck för allting som vi oftast inte får en möjlighet att prata om. Om allt det som är för smalt för att passa in i vanlig historieundervisning på gymnasiet. Men också att vi använder den för att få prata på ett djup som vi sällan hinner med i vår vardag. Det finns i och för sig undantag då podden och jobbet sömlöst flyter samman. Som förra helgen så lyssnade jag på Dan Carlings Hardcore History. Där han i samband med att prata om Kubakrisen nämnde hur generalen Curtis LeMay försöker få John F. Kennedy att godkänna ett anfall på Kuba genom att säga att det här, din blockad, det luktar appeasement. Appeasement. Tänkte jag att, ska inte eleverna få en liten uppgift i att fundera kring varför stoppade ingen Hitler egentligen? De får läsa lite grann på om appeasement och öva sig på att se historien ifrån tidens egna villkor. Så jag gick ner till biblioteket och där sprang jag ihop med en kollega, Marcus, och började prata lite löst om att jag tänker att de ska få jobba lite grann om appeasement. Dagen efter så ligger en bok på mitt skrivbord med en post-it på den. Läs från sidan 91. Jag började läsa från sidan 91, eleverna fick sin lilla uppgift och jag fick stoff för ett avsnitt av podden. Vi ska prata lite grann om den eftergiftspolitiken, appeasement som det heter på engelska, som så länge präglade britternas relation till de nya tyska och italienska regeringarna. Hur ledde det här fram till ett krig egentligen? Vad hände? Ja, vi börjar nysta i det här. Daniel Hermansson är med, Robin Olofsson är här. Nu kör vi igång!
Ja, välkomna till Historiepodden. Ett nytt sprakande avsnitt här.
Ja.
Vet du vad jag gjorde idag?
Berätta för mig vad du gjorde idag.
Idag pratar jag om appeasement-politik i 70 minuter.
Ja, man ligger ungefär så till i sina kurser nu att det börjar vara dags för appeasement-politik.
Det passar väldigt bra. Det var ju någon lyssnare som skrev för inte så länge sedan att det var kul att höra mig prata engelska.
Ja, jag vet. Han skrev att jag fascineras av ert kunnande lika mycket som jag fascinerar av Daniel Hermanssons engelska.
Ja, han skulle varit med idag kan jag säga. För i klassrummet hade jag en elev som var min elev.
Ja.
Och sen hade vi engelska studenter så att säga, som var på besök från Winchester och deras historielärare.
Så att du pratade om appeasement på engelska i 70 minuter.
Med en brittisk historielärare som satt med sitt stora skägg och nicka och humma i hela hörnet där. Jag var ganska nervös ska jag säga och svårt att hitta orden, men jag tror jag baxade i hamnen då. Jag tänkte det när jag stod och mumlade bara, oh, this wasn't the proudest moment. Och han bara, såg att han skakade på huset. Nej, kanske inte.
Nej.
Ja,
det låter härligt.
Vad jag gjorde då.
Nu kan du bara damma av den genomgången en gång till och köra nu rakt in i poddmikrofonen.
Ja, kanske inte riktigt.
Få ut dubbla lönecheckar på samma anteckningar.
Jag brukar ha fler elever än en i vanliga fall, men det var nationella prov så därför var resten borta. Så var jag med det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev. Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Okej, appeasement. Nu kör vi det ordet. Jag tänkte att vi håller inte på att säga eftergiftspolitik. Utan du har ju värmt upp med att snacka engelska i 70 minuter så vill du bara fortsätta på det.
Absolut.
Okej, vad härligt. Ordet appeasement används av brittiska historiker i lite olika sammanhang. Dels handlar det om den specifika perioden under mellankrigstiden som präglas av just eftergifter. Men det finns också många brittiska historiker som använder begreppet för att beskriva en längre epok av brittisk utrikespolitik. För vi har ju Pax Britannica. mitten på 1800-talet när imperiet står på sin absoluta topp. Och där Storbritannien har satt sig själv i en situation där de har lyckats åstadkomma de flesta av sina globala ambitioner. Och när så är fallet så infinner sig istället en längtan efter stabilitet. Krig stör handel.
Ja.
Vad vilar brittiska imperiet på?
Handel.
Ja, det är rätt mycket handel som det vilar på. Alltså vill inte Storbritannien ha krig. Men där i början kan man då tala om mer en positiv appeasement. Eller en appeasement som inte växer av svaghet utan som snarare kommer från en position av styrka. Men vi kommer istället jobba med den här smalare definitionen. Appeasement inte främst som en del av en längre struktur, även om det såklart också är det, utan om den specifika perioden från 1919 till 1939. Och här kan man då istället förklara appeasement som en policy av att möta aggressioner med eftergifter. Att när man är ute på en skolgård och det är en mobbare som dammar till en mindre unge, då går man som skolgårdsvakt fram och säger: Nu får du slå den här killen en gång, men du gör inte om det. Och dessutom skriver du på det pappret där du lovar att jag slår inte mer. Och mobbaren, ja, absolut.
Mm-hmm.
Lite larvig metafor, men det är väl i princip vad den policyn är. Man möter aggressioner med eftergifter. Detta i sin tur utan några följder, utom kanske ett förlåt eller ett löfte om att det inte ska hända igen. Och inte sällan så är det på tredje parts bekostnad.
Ja, den här andra ungen som blev uppläxad hela tiden.
Ja, jag tänker det.
Ja.
Och vi ska prata lite grann kronologin, lite grann vägen fram till kriget också. Men det här med appeasement, om man bara ska snabbt förklara det i några korta punkter. För det är ju ändå så att i efterhand så framstår ju Neville Chamberlain som en av aktörerna som vi ska prata om. Och som ni hörde ett ljudklipp från BBC Witness spelas i början av min inledning. Han framstår ju som historiens största clown.
Mm.
När han står och viftar med sitt papper från Herr Hitler.
Ja, han hade ju tänkt, det återkommer vi till här senare, men han hade ju tänkt att det där skulle vara hans stora stund. Och det var ju för tillfället när folk sjöng och hade sig runt omkring och jubla.
Ja.
Men i historiens obarmhärtiga ljus så framstår han ju, som du säger, som en dumstrut.
Ja, precis. Men så man bara ska lista några grejer som i alla fall gör appeasement-politiken lite lättare att förstå, så har jag listat några argument här. Storbritanniens imperialistiska intressen, tänker jag, är viktigt att tänka. Det är ju the empire, rule Britannia och allt det där. Storbritannien ville ju bevara allt fint de hade. Det var viktigare för dem att skydda sina intressen i Indien eller Singapore än vad det var om några gnälliga östeuropeer inte fick ha kvar sitt självbestämmande.
Mm-hmm.
Tjeckoslovakien, man visste inte ens vart det var på en karta.
Vi ska väl säga det att vi kommer komma in på ganska många sådana saker vart efter här som hände under 30-talet.
Ja, absolut. Det kommer vi göra. Vi kommer landa i flera av de här. Austin Chamberlain, som jag också kommer återkomma till, han var halvbror till Neville Chamberlain. Han sa vid ett tillfälle att Östeuropa inte värt en enda brittisk grenadjärs benknotor.
Men var inte han lite emot den här appeasement-politiken?
Ja, han är faktiskt ännu tydligare än Winston Churchill som vi kommer till. Som var nog den som mest utpräglat och framförallt tidigast ställde sig mot appeasement-politiken.
Men ändå var det inte värt några brittiska benknotor. Eller så...
Östeuropa, nej.
Nej.
Utan man hade andra intressen. Argument två. Man var inte bara rädd för att hamna i krig med Tyskland. Man är rädd att hamna i krig med Tyskland i Europa. Att hamna i krig med Italien i Medelhavet. Mer om det snart. Och hamna i krig med Japan i Stilla havet.
Det är många krig att hantera på en gång här då.
Ja. Och det är väl inte framförallt att man är rädd för en allians mellan dem. Utan man tänker bara att om vi hamnar i krig vid en front så kommer de andra se chansen.
Mm.
Och då blir det jobbigt. Westminster-traktatet från 31. Det här lärde jag mig i veckan, det visste inte jag sen tidigare. Det tycker jag var intressant också. När första världskriget stormade som stormigast så var ju brittiska dominions, alltså typ Australien och Sydafrika, de var tvungen att ställa upp med mannar. Det ingick ju i det avtalet som Storbritannien hade med dem. Men nya regler som hade stiftats under tidigt 30-tal, det innebar att den här uppslutningen inte var lika självklar som den hade varit tidigare. Utan Dominions själv var tvungen att tycka att det var värt att gå in i kriget. Och det betyder att det måste ha gått ganska långt innan man ska ställa upp på Storbritanniens sida. Så att tvinga in Hitler i en fredsordning som han skulle bryta mot, det kan ha varit ett sätt att säkra stödet från de här. Ja, men jag listar bara lite argument.
Ja, jag himlar lite med ögonen åt en del de här grejerna. För jag köper ju inte alla de här efterhandskonstruktionsteorierna riktigt.
Punkt 4. Man tyckte att fredsöverkommelsen var asymmetrisk. Alltså Versaillesfreden, att den helt enkelt var för hård. Och man fattade att Tyskland satte sig emot den.
Mm, och den är en av de mer rimliga teorierna av de här. Mm. Så var det ju helt enkelt.
5. USAs isolationism. Det finns en brittisk historiker, R. Avondale, som argumenterar för att Münchenöverenskommelsens hela idé var att ha någonting att visa upp för amerikanarna när den bröts. Alltså någonting konkret som skulle övertyga alla om att Hitler var ett krig även på andra sidan Atlanten. Och det sista argumentet är inrikespolitik. Chamberlain vill bli omvald. Det är val 1940 och om man har gått till val som mannen som garanterade freden, då blir man omvald. Det här tycker jag är ganska intressant överhuvudtaget. Alltså det är ju, Dan Carling pratade om samma sak med Kubakrisen och med kärnvapen. Och så att man hela tiden har inrikespolitiska tankar, alltså om att vinna nästa val eller positionera sig mot sin opposition på hemmafronten.
Vet du vad, jag tror inte på den teorin heller särskilt mycket.
Tror du inte?
Att Chamberlain brydde sig om det mer än om världsfreden. Nej, men, det är inte min bedömning.
Ja, men många bäckar små, tänker jag. Men det finns ju fullt med exempel. Margaret Thatcher går ju absolut i krig mot Falklandsöarna, delvis av den anledningen.
Men det betyder ju inte att Chamberlain gör det i det här läget. Alltså att han agerar som han gör på grund av det. Jag håller med om att det är många bäckar små och att det finns många trådar att dra här som är orsaken till att man gör den här appeasement-politiken.
Mm.
Men jag tycker ju inte att det här väger särskilt tungt. När man tittar på vem Chamberlain var och hur han agerar hela tiden.
Mm. Men där har vi i alla fall de här personerna, olika historiker som har försökt nyansera eftergiftspolitiken. Det är 6 vanliga argument som läggs fram. Ska vi gå in på någon typ av kronologi eller?
Men den grejen du inte tog upp här bland annat var väl krigsrädslan. För det är den jag,
just det.
Det är den jag tänker är väldigt drivande i Chamberlains huvud. Att man är väldigt rädd för att hamna i samma situation som man var i för ett par decennier sedan. Under första världskriget, den förskräckliga situationen som rådde då.
Absolut.
Det är som ett stort spöke i alla britters huvud.
Ja, vad bra att du sa det. För jag har faktiskt tagit ut det här klippet när BBC frågar folk på stan om, vad säger ni? Krig, är ni sugen på det?
Me go to war for Czechoslovakia? Why should I?
Don't talk to me about war. I lost my husband in the last war and I've got my 2 boys to consider now.
We joined up last time, full of enthusiasm for the war to end war. And what did we get out of it?
Vet du vad jag kommer att tänka på nu?
Nej.
Det är när Sigge Eklund pratar om vad hans pappa brukar säga när han ser på tv. Och folk är ute i nyheterna och intervjuar människor på stan.
Folk på stan?
Ja, Sigge Eklunds pappa är Claes Eklund, ekonomen.
Ja.
Och då satt han hemma och skrek, fråga experterna! Och så känner jag hela tiden också när man är ute och frågar folk på stan. Vad fan? Det här är bara verkligen anekdotisk bevisföring egentligen. Jag har hittat ett par stycken och det kan vara kul att höra vad de säger.
Ja, men skulle du inte säga att de här 3 britterna på stan är signifikativa eller är representativa för folkopinionen?
Länge, under 30-talet är det så, ja. Men inte när Chamberlain i slutet åker iväg och gör sina krusiduller borta i Tyskland. Vilket det kommer säkert komma till, men då blir han ju utbuad när han åker sista typen.
Ja, nu har vi målat, eller nu har vi, jag vill dragit upp en ram, jag vet inte vad vi har gjort.
Nej, och vi är inte helt eniga, det är också jag som är oenig med olika teorier. Ja, det här är sånt som man kan komma igång över.
Ja.
Ska vi gå vidare?
Let's do it.
...1919 har vi Versaillesfreden och Versaillesfördraget undertecknas.
Ja, just det.
Enligt det så får Tyskland inte ha mer än 100 000 soldater i sin armé. Hitler och nazisterna tar i makten 1933.
Ja.
Då börjar det snart hända grejer. Man börjar helt enkelt att rusta upp i hemlighet. Och man har runt 1934 300 000 man i armén fast man bara får ha 100 000. Och sådana här saker som att Goebbels, han såg ju till att tidningarna, de fick aldrig använda ordet generalstab, för det var ju förbjudet enligt Versaillesfreden. Och det var total sekretess kring det här ubåtsbyggandet. För några ubåtar fick man inte heller ha enligt Versaillesfreden.
Man fick inte ha flygvapen heller.
Nej, och det fick man inte med. Och apropå det så var ju Göring som var flygminister, naturligtvis officiellt för den civila flygtrafiken.
Ja.
Tror han var det i verkligheten också bara?
Nej.
Nej.
Vet jag att han inte var.
Ja, men 1934?
Nej, då visste jag ingenting. Jag spelar dum.
Ja. Han är ju då alltså flygminister för den civila flygtrafiken på pappret. Men naturligtvis håller man på att rusta upp även den militära stridsflyget.
Mm.
Man håller på att utbilda militära piloter med flygsportförbundet som täckmantel.
Mm-hmm.
Det var inte så många ute i Europa som lät sig luras i och för sig av det här. Utan det var som en officiell hemlighet att tyskarna håller på att rusta upp här. Det är ganska svårt att dölja den här ganska massiva upprustningen som de höll på med. Och den 10 mars 1935 så går ju Göring ut och avslöjar officiellt till en brittisk reporter att Tyskland har ett flygvapen.
Mm.
Och det var ju inte så många som satte kaffet i vrångstupen över det, som sagt. För det hade man ju räknat ut ändå. Men lördagen den 16 mars så skickar Hitler ut en förordning om allmän värnplikt som ska införas också.
Mm, just det.
I fredstid så ska man ha i den nya armén 36 divisioner. Det är då 500 000 man. Och i och med det så är Versaillesfördraget helt tokdött.
Mm.
Naturligtvis protesterades det pliktskyldigast mot det här lite grann. Men britterna, de undrar mest om Hitler fortfarande ville ta emot utrikesministern Simon som var på väg.
Ja, John Simon. Han var kanske en av de få personerna som hade satt kaffet i vrångstrupen då. För det var en av de grejerna man hade tänkt kunna erbjuda Hitler mot att han skulle vara lite snällare. Var, ni kan få ett litet flygvapen.
Nej, det blir ju svårt nu medan han hade.
Men nu har han skaffat ett flygvapen.
Ja,
nu.
Ja. Det går undan här i svängen i alla fall. För nu har man ju då officiellt klargjort att vi låter oss inte längre bindas av den här Versaillesfreden.
Nej.
Som var så avskydd bland ganska stora lager i Tyskland av befolkningen.
Mm.
Och på söndagen efter det här så firas att Versaillesfördraget har gått under. Och som sagt, många tyskar som även inte stödde nazistregimen uppfattar det här som en stor framgång.
Ja.
Av en ren händelse så inföll det här firandet med en minnesdag som heter Hjältarnas minnesdag, där olika ceremonier högtidlighåller stupade tyskar i krig.
Mm-hmm.
Då ska jag dra ett litet citat från William Shearer som var där och beskrev ceremonin så här, som var i Stadsoperan. Hela parketten var ett hav av uniformer. Den gamla kejserliga arméns urblekta grå uniformer och pickelhuvor blandade sig med den nya arméns mundering. Och med Luftwaffes himmelsblå uniformer som inte många hade sett tidigare. Bredvid Hitler stod fältmarschalken von Mackensen, den enda överlevande fältmarschalken i kejsarens armé, iförd dödskallhusarnas grannuniform. Starka strålkastare lyste upp scenen där unga officerare stod som marmorstatyer och bar upp landets stridsfanor. Bakom dem hängde ett enormt järnkors i silver och svart mot en jättestor ridå. Det offentliga motivet för ceremonin var att hedra de tyskar som stupat i krig. I själva verket blev det en fest för att fira Versaillesfördragets död och den värnpliktiga tyska arméns återuppståndelse. Man kunde se på generalernas ansiktsuttryck hur belåtna de var. De hade blivit lika överraskade som alla andra eftersom Hitler inte hade brytt sig om att förbereda dem på vad han tänkte göra.
Mm, just det.
Mm. Reaktionerna från engelsmän och fransmän och italienare var att man träffades den 11 april i Norditalien där man fördömde tyskarnas brott mot det här Versaillesfördraget. Nationernas förbund uttryckte sitt skarpa ogillande och Frankrike ingick en biståndspakt med Ryssland och sådär. Så det var en del skarpa ord och hyttande med fingret mot Tyskland, aja baja. Hitler bekom inte det här särskilt mycket.
Dels är det hyttande också. Det är Frankrike som desperat försöker skaffa allierade för att eventuellt stänga in Tyskland i tvåfrontskrig igen också.
Mm. efter att han hade tagit kål på Versailles-fördraget, Hitler, så förklarade han ju naturligtvis sin genuina fredskärlek återkommande gånger under maj 1935.
Ja.
Bland annat så säger han: det nationalsocialistiska Tyskland önskar fred på grund av sin djupgående övertygelse. Och det önskar fred också därför att det inser att det enkla och fundamentala faktum att inget krig har möjlighet att förbättra läget i Europa. Den viktigaste följden av alla krig är utplånandet av folkens mest blomstrande del. Tyskland behöver fred och önskar fred, sa han. Mm-hmm. Och sen kom han med 13 punkter som var väldigt enkla att fatta för folk ute i Europa. Bland annat så skulle han hedra den här icke-angreppspakten med Polen som Tyskland hade. För han sa att Polen var ett stort och nationalmedvetet folks hem. Och Tyskland hade absolut inget intresse av att blanda sig i Österrikes inre angelägenheter. Oh, nej. Och han sa också att Tyskland respekterar att Renlandet även i framtiden ska vara en demilitariserad zon.
Ja, snyggt.
Ja, det där är ett knivigt ord faktiskt.
Mm, som du tog på första tagningen också.
Ja, eller hur? I ett tal, jag kommer dra en del citat här idag. Den 21 maj så föreslår han i all försonlig anda också att man ska sätta en gräns för den tyska flottans tonnage. Så att den skulle vara bara 35% av den brittiska flottans stridskapacitet.
Vad är tonnage?
Ja, det är ju ton. Hur mycket ett fartyg...
Alltså vikt.
Där, ja. Mm. Vem som än tänder krigets fackla i Europa kan inte se fram mot något annat än kaos, sa han i det här talet. Men vi lever i den fasta övertygelsen att det inte är västerlandets undergång utan västerlandets på nytt födelse som vi kommer att få vara med om. Att Tyskland må ge ett oförgängligt bidrag till detta stora verk är vårt stolta hopp och vår orubbliga tro. Och för alla fredstörstande europeer så var det här talet väldigt väl mottaget förstås.
Mm.
Bland annat i England som vi pratar en del om här idag.
Ja.
Så skrev ju Times mycket positivt om det här. De tyckte att det var förnuftigt och klart och tydligt och att det här kunde vara grundvalen för alla tvistefrågor med Tyskland framöver.
Mm-hmm. Just det.
Brittiska regeringen var ju superdupernöjd över det här talet från Hitler. Och framförallt gillar man ju det här förslaget om tonnagebegränsningen för flottan. Så Hitler, han hade en extra vänlig inställning kan man säga också till Storbritannien i det här talet. Och lovade att Tyskland inte skulle på något sätt vara med och tävla med England om dominansen på haven. Och där kan han ha varit extra uppriktig faktiskt. För han hade ju redan i Mein Kampf skrivit att det var vansinne. Det kejsaren hade hållit på med Wilhelm den andre när han försökte rusta upp flottan, den tyska, i konkurrens med britterna.
Vi nationalsocialister vill därför medvetet dra ett streck över förkrigstidens tyska utrikespolitik. Vi tänker istället fortsätta där vi tyskar slutade för 600 år sedan. Vi ska stanna den eviga germanska folkvandringen söderut och västerut och istället kasta våra blickar på länderna i öster. Vi ska sluta med förkrigstidens handels- och kolonialpolitik och inrikta oss på framtidens jordpolitik.
Just det. Det är inte så mycket hav i de uttalandena.
Nej, dit kan man gå.
Ja. Ribbentrop var ju den killen som sen blev utrikesminister i Nazi-Tyskland. Det var han inte riktigt än här då. Men han åkte iväg till England för att diskutera den här flottfrågan. Och han var ju som vanligt helt taktlös och arrogant och fullkomligt humorbefriad människa här. Men han skulle skicka iväg till England för att prata flottfrågor. Han kommer dit och säger helt enkelt att jag är inte här för att diskutera. Ni ska bara acceptera.
Mm.
Och det gör ju britterna också, givetvis. För de gillar ju visserligen det här budet på 35%.
Ja, just det.
Så 35% av britternas egen flottkapacitet då. Och utan att rådgöra med några andra länder överhuvudtaget så, eller ta upp det här Nationernas förbund eller någonting, så går de alltså med på det här rakt av. Och därmed har ju Tyskland egentligen i princip fria händer att rusta upp sin flotta så snabbt och hårt som produktionen tillåter. Och till officiellt sett 35% av den brittiska, men man gjorde ju mer förstås.
Mm.
5 slagskepp hade man fått tillåtelse att göra. Och 21 kryssare, 65 jagare och sen har vi den här ubåtsflottan som man rustar upp i en hejdlös takt ju.
Mm.
Det här tolkar ju Mussolini som han vill. Jaha, kan man göra så här?
Ja, för vi har ju Mussolini som sitter i Italien också. Det är spännande där. Du har återvänt till Tredje rikets... Vad heter den? Rise and Fall of the Third Reich heter den på engelska. Den heter något annat på svenska. Tredje rikets uppgång och fall.
Det är imponerande att du kan knäcka det här. Ändå är jag som en engelskspråkiga experten i sammanhanget.
Ja, märkligt det där. Jag återvänt till gammal kurslitteratur som har legat och gnagt långt bak i mitt huvud. Alf V. Johanssons Den nazistiska utmaningen. Vilket var... Vi hade en muntlig tenta på den. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var fascinerande att läsa redan då. För annars har jag aldrig varit så road av andra världskrigshistoria som många historieintresserade är. Att det är som knark för om man bara vill ha mer. Utan... Ja, jag har inte haft ett sunt ointresse delvis. Men jag vet inte, men där och då, just den där boken, jag tyckte det var väldigt intressant. Och flera grejer som jag ska prata om är något som Johansson tar upp. En sak han lyfter upp när vi ändå är inne på Italien är vikten av att se alla aktörer som är med på det globala politiska schackbrädet. Det är inte bara Storbritannien och Tyskland som sitter på varsin sida. Och den brittiska premiärministern, vem det nu är, 37 kommer att bli Chamberlain, men det var ju andra före honom, flyttar fram ett torn. Hitler flyttar en bonde. Utan det är ju någon sorts tredimensionellt schack, eller det kanske är något helt annat spel. Det kanske är luffarschack de spelar, jag vet inte. Eller bridge, det ska ju tydligen vara något som många generaler gillar. Det är inte bara Storbritannien och Tyskland, utan det är Storbritannien, Frankrike och Italien som är väldigt viktiga. Dessutom med Sovjetunionen i bakgrunden och USA i periferin. Och flera av de här staterna har ju regimer som har tillkommit efter 1919 och som väldigt tydligt står för ett omkullkastande av den rådande ordningen. Du har ju redan i mycket tydligt visat hur en nazistiska regimen stod för ett sånt omkullkastande. Men Italien är intressant eftersom rätt mycket av västmakternas agerande syftar till att förhindra att Italien ska närma sig Nazi-Tyskland.
Mm.
Frankrike till exempel vill ju till varje pris förhindra att Tyskland slog sina påsar ihop med Österrike. Och vid flera tillfällen så gick fransmännen in och medlade här. 1931 så försökte man få till en tullunion, Tyskland och Österrike, eller Tyskland försökte skapa en sån med Österrike. Då gick Frankrike in att det ska absolut inte vara någon närmande mellan Tyskland och Österrike. Det är bara no. Fast no, kanske man säger på franska då.
No.
Problemet med det här är att Frankrike har inga möjligheter att själv gå in och garantera, ställa sig på den tysk-österrikiska gränsen. Så istället måste man förlita sig på Italien, att Italien ska vara garant för det här. Och beroendet av Italien leder till exempel att man inte så jättestarkt kommer agera när Italien under sin fascistiska regim väljer att invadera Abessinien, alltså senare Etiopien 1935. Eller agera och agera, vi kanske ska kamma ut lite grann vad de gör och inte gör. Men det här kommer i sin tur leda till ännu fler problem. För efter första världskriget så hade man ju bildat ett förbund som skulle verka för fred mellan stater. Nationernas förbund.
Just ja.
Känd från att de anordnade en folkomröstning på Åland.
Det är du. Alltså, du brukar alltid ta upp just det här Ålandsexemplet. Som om det var det enda Nationernas förbund gjorde egentligen.
Ja, de anordnade en folkomröstningen på Åland. Vill ni vara svenskar eller finskar? Finnar. De ville vara svenskar. Sverige sa nej. Det var en säkerhetspolitisk risk bland annat. I alla fall. Italien går aktivt mot förbundets stadgar eftersom Abessinien var en av medlemmarna i Nationernas förbund. Och då måste Italien få en stark åthutning. Det måste sättas in åtgärder mot dem.
Abessinien är ju typ dagens Etiopien då.
Ja, precis. Men samtidigt så sitter man i ett knivig position för man vill inte vara för hård mot Mussolini och knuffa honom mot Hitler. För man är rädd för den tysk-italienska alliansen och där visas ju hur appeasement-politiken, hur ineffektiv den egentligen är. För man kan inte göra det ena och man kan inte göra det andra. Alltså det var den då nyligen tillträdda utrikesministern Samuel Horse som fick det här i sitt knä när Abessinien-krisen landade. Han var ju britt såklart då. Man hade redan 4 år tidigare från Storbritanniens håll valt att inte agera när Japan hade invaderat Manchuriet.
Nej, den var ju långt bort ändå.
Ja, man tog upp en karta och bara, Kina, jag vet inte jag.
Oj, vad långt bort det var. Nu hade man ju visserligen kolonier i Singapore och sådär, men det var ändå långt bort.
Ja, det kändes väldigt långt bort. Men utöver det, så när man har kollat lite grann i hur den här brittiska utrikesministern då har resonerat kring det här, så dels så tyckte han att Abessinien var en primitiv stat. De hade fortfarande slaveri i Abessinien, och både Storbritannien men flera andra stater hade ju faktiskt varit mot att Abessinien i mitten av 20-talet skulle få gå med i Nationernas förbund.
Jag sitter här och tänker, är det värt att skrämma bort en realpolitisk kompis som man kan använda på grund av Abessinien?
Ja, det är precis så resonemanget går. Han hamnar i den här kniviga situationen att i Nationernas förbund ska han och Storbritannien verka för kraftfulla sanktioner mot Italien. Men bakom kulisserna så utarbetar han emellertid tillsammans med den franska presidenten Laval en plan på att erbjuda Mussolini delar av Abessinien i utbyte mot fred.
Mm.
Och då, det här blev känt sent genom läckor i franska UD, då tvingas han att avgå. Sen hård Laval-pakten blev inte så mycket av. Och det är mycket som inte, det visar, jag tycker det är... Dels visar att Italien är en viktig spelare här, men det visar också appeasement-politikens problem. En sak som är ganska intressant också, att den drivande kraften bakom den här pakten var en annan brittisk politiker som heter Robert Vansittart. Och det är intressant för han lyfts alltid fram som en av de personer som tillsammans med Churchill var mest emot appeasement.
Utom när det gäller Italien.
Ja, precis. Det är skillnad på diktator och diktator. Vansittart ska till och med ha sagt att, eller han kallade Mussolini dictator minor och Hitler dictator major.
Mm.
Så att det var skillnad på diktator och diktator. Och i slutändan är allt det här för ingenting. 36 så slutar Mussolini att invända mot en tysk-österrikisk sammanfogning. Och 2 år senare så blir det Anschluss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Innan dess så har Hitler 1935 i november suttit och haft ett möte med den franska ambassadören där han har dryftat sin oro över den här biståndspakten som jag nämnde innan, som Frankrike har dragit ihop med Sovjet.
Just det.
Det är ett element av osäkerhet, uttryckte Hitler hela. Och ambassadören skrev tillbaka till Paris redan på hösten 35 där att han var säker på att Hitler tänkte använda den fransk-ryska biståndspakten som svepskäl för att skicka in trupper i det demilitariserade Venlandet.
Mm.
Och mycket riktigt så hade Hitler redan ett halvår tidigare gett sina generaler order om att förbereda en sån plan. Det var ett oerhört hemlighetsmakeri kring det här givetvis. Ingenting fick ju skrivas ner, utan man skulle bara mest prata med varann så att ingen kunde veta något. Den här ryska biståndspakten hade man ju inte ratificerat än, utan det röstade man om den 27 mars 1936 i den franska deputerade kammaren. Och då bestämde man att ja, vi ska ha den här pakten med ryssarna.
Oui.
Oui, sa de. Och därmed så ger då Hitler order om att nu går vi in i Venlandet här.
Mm.
Och han gjorde så ofta, han letade efter liksom svepskäl att göra det han vill göra. Och det här betraktas ju som ett hot förstås i och för sig från tyskarnas håll. Att nu går fransmännen ihop med ryssarna här. Aj, aj, aj. Operationen skulle ju ske med en blixtrande hastighet, tänkte han sig. Och det skulle vara en total överraskning. Och det blev det ju också. I gryningen den 7 mars 1936 så är en liten symbolisk tysk truppstyrka som går över broarna till Wien. Vi pratar mycket om Wien nu för tiden, tycker jag, i avsnitten.
Ja, det är ett gränsland i Europa, det sa vi förra veckan.
Mm. Klockan 10 på morgonen så informerar den tyska utrikesministern de brittiska, franska och italienska ambassadörerna om vad som har hänt. Nu har vi gått in i Wienlandet här.
Mm.
2 timmar senare så står Hitler i riksdagens talarstol och pratar om sin fredssträvan. Samtidigt som hans trupper då går in i den här demilitariserade zonen. Och det är total eufori bland riksdagsmännen när han avslöjar det här. Då tar vi ett citat till från Schiever som var på plats även den dagen. Och beskriver de tyska riksdagsmännen som då uteslutande är nazister då. De störtar upp, skrikande och tjutande, händerna höjs i slavisk hälsning, ansikten är nu förvridna av hysteri, munnarna står på vid gavel, de vrålar, ögonen brinner fanatiskt, fastlimmade vid den nye guden, Messias. Messias är utomordentlig i sin roll. Med sänkt huvud, som i största ödmjukhet väntar han tålmodigt på tystnad. Sedan läser han, fortfarande med låg men av rörelse halvkvävd röst, upp de båda ederna. Först svär vi att inte ge vika för något som helst våld när det gäller att återupprätta vårt folks ära. Vidare svär vi att nu mer än någonsin ska sträva efter bättre samförstånd mellan de europeiska folken och främst med våra grannar i väster. Vi ställer inga krav på nya områden i Europa. Tyskland kommer aldrig att bryta freden. Det dröjde länge innan jublet lade sig. Några generaler gick mot utgången, men bakom deras leende ansikten såg man tydligt nervositeten. Jag stötte ihop med general von Blomberg. Han var vit i ansiktet och det ryckte i kindmusklerna på honom. Det här var ett ganska högt spel ju.
Mm.
Det var bara 3 bataljoner som hade skickats in. Och vad skulle fransmännen göra åt det här? Hade fransmännen gått till motattack, då hade ju tyskarna planerat att då lägger vi benen på ryggen direkt. Vi tänker inte skjuta ett skott. Vi ska komma ihåg att fransmännen har ju en kolossal massa mer divisioner än vad tyskarna har 1936.
Ja, situationen är så att britterna till exempel har inte rustat upp, men fransmännen har ju rustat upp ordentligt. I och för sig så är det väl framförallt för en ganska defensiv krigsföring. Det är den här omtalade Maginot-linjen som de har byggt upp, som kommer misslyckas när kriget väl bryter ut katastrofalt.
Men fransmännen gör ju ingenting åt det här. Vad man gör är att placera ut 13 divisioner längs den här gränsen, Maginot-linjen.
Ja, men för det jag hade tänkt säga också, att det här ingången eller intrånget i renlandet, i den typen av historieskrivning som framförallt Winston Churchill kommer börja presentera 1948, då ses ju det här som den misslyckade chansen, att här borde nazisterna ha stoppats.
Ja, så är det. Och det sa i princip Hitler med. Han sa ju så här, att de 48 timmarna efter intåget i Wienlandet var de mest nervösa i hela mitt liv. Om fransmännen då hade marscherat in i Wienlandet skulle vi ha blivit tvingade att dra oss tillbaka med svansen mellan benen. För de militära resurserna som stod till vårt förfogande skulle inte ha räckt till ens för motstånd i blygsam skala. Och det sa han ju runt 1942 då. Några år senare när förhållandena var helt omkastade.
Mm.
Den franska utrikesministern, han åkte ändå till England för att försöka be om brittiskt stöd för att kanske möta det här på något sätt. Men britterna var ju inte dugg intresserade av det. För när allt kommer omkring så går ju tyskarna bara in på sin egen bakgård, sa man.
Ja. Och jag menar, det räknade väl Hitler och tyskarna kallt med att fransmännen skulle inte våga agera utan britterna?
Mm, åtminstone räknade Hitler kallt med allt det här.
Ja.
Han hade ju generaler som inte var riktigt lika tvärsäkra på hur skulle gå i politiken.
Mm.
Men den här lilla manövern att skicka in de här trupperna i Wienlandet får ju ganska stora konsekvenser på det här sättet, att Hitlers popularitet ökar ju dramatiskt. Och hans kontroll över generalerna ökar också, för de hade ju varit skeptiska till det här. Hans förståelse som sagt för utrikespolitiken och vad man kunde göra och inte göra visade sig ju vara starkare än deras förståelse.
Mm.
En annan sak som man kan fälla in är ju att om inte Frankrike, som alltså hade 100 divisioner ungefär, tänkte vara beslutsamma nog att slå tillbaka 3 ynka bataljoner, hur skulle då de östeuropeiska länderna kunna räkna med att Frankrike skulle göra någonting åt saken i ett annat skede?
Mm.
En enklare seger än så här hade de inte kunnat få någon gång.
Mm. Just
det. Det här är ju det är en förlorad möjlighet. There's a stately gentleman we love so, wander right about in history, things we can't forget because we all know how he fought for peace and liberty. God bless you, Mr. Chamberlain, we're all mighty proud of you. You look swell, holding your umbrella, all the world love's a wonderful fella, so carry on, Mr. Chamberlain. You know we're all with you. And when we shout, God bless you, Mr. Chamberlain, our hats go up to you. Come everybody! God bless you, Mr. Chamberlain. We're all mighty proud of you.
Det känns som det är ett passande ögonblick då att sticka in lite grann för... Jag tycker att all den här historien är så svår av att vi vet vart det slutar. Alltså det är så lätt att kolla på inmarschen i Renlandet och bara tycka att de är korkade.
Det sa jag idag förut. Idag jag sa så här, when you look at it in the back mirror, it seems easy to understand. But... heter det back mirror?
Rear mirror.
Just ja, det var därför de satt och flinade åt mig kanske.
Om de flinade av den anledningen så tycker jag det är en jävla stil i alla fall. Som sagt, Alf Johansson har jag läst och en av de mest intressanta kapitlen i den boken handlar om hur ska man se på nazisterna? Ska man se det som en kontinuitet av tidigare tysk historia eller ett brott? Alltså en stark... höger svänger plötsligt att nu viker vi helt av från den tidigare historien. Och det här kommer jag till och med ihåg en tentafråga på den muntliga tentan. Att jag stod och malde på där inför examinerande lärare Martin Hårdstedt att jag bad om ursäkt för varje årtal, varje datum för att jag trodde jag satt fel datum hela tiden.
Mm-hmm.
Han bara, jag tror inte du sa fel på ett enda datum men då ber om ursäkt hela tiden. Det är ju konstigt.
Lät han så här?
Ja, det gjorde han. Aj, vad fasen. Brott eller kontinuitet, det här är något som historiker har diskuterat fram och tillbaka sedan andra världskriget tog slut. Hur ska man förhålla sig till nazisterna egentligen? Och ett sätt har varit att dra en rak linje mellan Martin Luther och Adolf Hitler. Alltså att det är en kontinuerlig tysk historisk utveckling. Den här tjocka jäkla boken där som du sitter med, The Rise and Fall of the Third Reich från 66, skulle kunna vara ett exempel på det sättet att betrakta nazisterna. Det här får jag ta Alf Johanssons ord på. Jag har aldrig läst den här tjocka boken.
Ja, jag har läst den 3 gånger. Och jag vill ju hävda att det står inte särskilt många ord om Luther här ändå. Men visst, det drar lite åt det här hållet. Att det är på något sätt rimligt att det är i Tyskland det händer. Och så att det är en väldigt militariserad kultur. Och den har varit väldigt befriad från alla slags demokratiska inslag tidigare i historien.
Mm.
Så på det sättet stämmer det ju.
Just det.
Men jag känner inte igen det här Luther-pratet riktigt.
Och det är bara ett av många exempel av det Alf Johansson kallar en från Luther till Hitler-tesen. Men Johansson och ett antal historiker med honom menar då att Hitler istället utgör ett brott i den tyska historien. Alltså att det som händer 1933 då nazisterna övertar regeringsmakten är inte en rak fortsättning på de vilhelminska kejsarna och de olika systemen och det som fanns före det, utan att det istället representerar en ny inriktning i den tyska historiska utvecklingen. Och den tanken landar i Hitlers syn på kriget. Det hade krigats tidigare i Tysklands historia.
Ja, så.
Och ledare hade sett krig som en fullt tänkbar följd av staters interagerande med varandra.
Mm. Vad säger du? Hade de sett det så också?
Men för Hitler...
Nu sitter jag här och raljerar väldigt mycket. Får jag förklara? Bara avbryta lite.
Nähä.
Det är ju som sagt från de tyska staterna som man har hämtat legoknäktar i alla tider. Även till amerikanska inbördeskriget och en massa, även svenska arméer har värvat legoknäktar.
Mm.
Och sen vartefter under 1700-talet så började ju Preussen att växa sig starkt. Och där har vi ju militärstaten verkligen.
Junkrarna.
Ja, Så det här är ju, ja, det är mycket militarism här.
Mm. De som menar att Hitler ändå utgör ett brott i det här, menar du att för Hitler var kriget någonting som han aktivt skulle leta upp? Och dessutom att krigsmålen skiljer honom från det gamla dessutom. Eftersom nazismen har en typ av utopisk idé om att ett krig mellan raser kommer att skapa ett rasmässigt rent härskarfolk. Alltså jämför det med tidigare tysk inställning om att bygga upp ett imperium genom små annekteringar. Ta Schleswig och ta Holstein från Danmark till exempel. Men Hitlers syn på kriget som någonting eftersträvansvärt. Och hans krigsmål att rensa ut det som han, eller de som han ansåg var lägre stående raser, innebär att han representerar ett brott från den här kontinuiteten.
Ja, vi får ju komma ihåg att Tyskland är också det stora kulturlandet givetvis.
Ja.
Så det finns ju andra förstås ganska kraftiga nyanser man kan prata om när det gäller Tyskland.
Mm. Men om man kan flika in andra saker också, jag kan flika in, men Robin... Har inte Tyskland i sina kolonier i tyska sydvästafrika redan övat sig på väldigt effektiva utrotningsmetoder i sina stora utrensningar mellan 1904 och 1907, där bland annat 80% av hererofolket stryker med?
Ett ämne som vi förmodligen kanske återkommer till.
Absolut, det är superintressant. Jo, och det hade de ju, men... Om man menar att nazisterna är ett brott, då säger man att det som skiljer nazisterna från andra europeiska krafter vid den här tiden är att de vill använda just de metoderna i europeiska länder. Ett citat från Johansson. Det fanns många som var imperialister och antisemiter i det vilhelminska Tyskland. Men det var inte många som såg imperialismen som ett integrerat medel för att bekämpa judarna. Hos Hitler var emellertid dessa element intimt sammanflätande. Och vad är poängen med det här då? Jo, att Adolf Hitler lästes in av sin samtid som en tysk revisionspolitiker. Vilket till exempel blir tydligt i det här citatet från Neville Chamberlain. Jag börjar med att spela upp ett klipp då som det är en brittisk skådespelare som läser ur ett av Neville Chamberlains brev till hans systrar efter att han har träffat Hitler en av hans tre möten. Då säger Chamberlain så här.
Herr Hitler... has a narrow mind and is violently prejudiced on certain subjects. But in spite of the hardness and ruthlessness I thought I saw in his face, I got the impression that here was a man who could be relied upon when he had given his word.
Allt det här är från BBC's Witness-podd då. Han ser Hitler som någon som man kan argumentera med, någon man kan förhandla med och någon man kan lita på att hålla sina ord. Det kommer ju visa sig vara helt felaktigt. Det finns även det här som är en inspelning från ett tal med Chamberlain då.
I had a long talk with Herr Hitler. It was a frank talk, but it was a friendly one. And I feel satisfied now that each of us fully understands what is in the mind of the other.
Man läser helt fel in vem Hitler egentligen är och vad som egentligen är målen med den tyska utrikespolitiken. Det är på ett sätt bara läs Mein Kampf, allt står ju där. Men ska vi göra första, för då klipper vi efter en timme.
Och då säger vi att... Då är vi före Österrike och sånt där.
Och då har det varit lite musik och så säger vi... Okej, nu säger vi så här att... Nu går vi in här i efterhand, för det här blev ett långt avsnitt. Vi hade inte planerat att det här skulle bli ett dubbelavsnitt.
Ja, nu blev det så.
Så att, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni vet vart vi finns på sociala medier av olika slag.
Hashtag Histpod, och nästa vecka så fortsätter vi och då ska vi prata om fortsatta appeasement-äventyr.
Ja, precis.
Ha en bra vecka tills dess.
Yes, hej då med er.
Hej, hej. Ytterligare appeasement kommer ju att uppstå. 1938 är ju mycket som händer.
Mm, verkligen.
För det första så sker ju Anschluss, det vill säga ihopslagandet av Österrike och Tyskland.
Mm.
Någonting som absolut inte skulle hända, hade både Hitler sagt och även de andra. Som du var inne på, Frankrike vill inte ens låta dem ha en tullunion.
Nej.
Nu sitter de ihop. Därmed har ju då Hitler sammanfogat ytterligare 7 miljoner nya tyska medborgare till det här riket. Dessutom blir det här en inköpsport, kan man säga, till Sydösteuropa. Där man också kommer hålla på och... Ja, det blir enklare att ge sig ner där och härja sen.
Ja, verkligen.
Har Österrike. Chamberlain i ett tal i underhuset för att kommentera på det här. Han pratade om att Anschluss var visserligen ett fullbordat faktum, men så sa han också att den bittra sanningen är att ingenting hade kunnat hejda det som nu har hänt om inte vårt land och andra länder hade varit beredda att gripa till vapen.
Och det är väl sant också.
Ja, det var man ju inte uppenbarligen.
Chamberlain, 37, blev han premiärminister, men han hade ju suttit i regeringen hela tiden från 1931 som finansminister. Och de som tycker om att ge honom lite pikar och skit på honom säger att han är en av anledningarna till att det var en så långsam upprustning. Han vill inte skjuta till pengar till det.
Nej. Hitler, han fick ju direkt rapporter om det här talet i underhuset. Han fick veta att han behövde inte oroa sig. För här stod den brittiske premiärministern och sa att det här ska vi inte göra så mycket åt. Sovjet senare då föreslog ju någon form av konferens mellan olika utvalda länder för att diskutera hur man skulle stoppa fortsatt tysk aggression. Vad tyckte Chamberlain om sånt här, tror du? Förslag från Sovjetunionen.
Jag tänker att en konservativ brittisk politiker inte vill jobba med Sovjetunionen.
Ja, det kan man väl sammanfatta hela som. Han var inte jättepigg på det. Dessutom så tyckte han att det skulle vara olyckligt att bilda slutna grupper av länder. Och tänkte inte på att Tyskland och Italien och Japan hade höll på att fixa en sån grej redan.
Nej, just det.
I ett annat tal ett par veckor senare så förklarade premiärministern att Storbritannien inte ansåg sig förpliktiga att rycka in till Tjeckoslovakiens försvar om de angreps. Nej. Vilket är en intressant uttalande eftersom det kommer bli väldigt relevant här framöver. Dessutom, vilket är ännu mer intressant, så säger han också att de inte heller förpliktigade att rycka in till Frankrikes hjälp om Frankrike uppfyller sina krav gentemot Tjeckoslovakien, för de hade ett avtal med Tjeckoslovakien. Och allt det här var ju väldigt goda nyheter för Hitler förstås. Där står den brittiske premiärministern och säger att vi tänker inte göra ditten och vi tänker inte göra datten. Så han blev väldigt uppmuntrad av det här. Och då kommer vi till Sudetområdet.
Sudetenland.
Sudetenland. Det är gränstrakterna i Tjeckoslovakien gentemot Tyskland och Österrike. Och där bor det 3,5 miljoner sudettyskar. Som alltså pratar tyska men har egentligen aldrig ingått i det tyska riket, utan de har ju suttit ihop med Österrike tidigare. Tjeckoslovakien är ett väldigt heterogent land ju. Det bor ju massor med olika folk där.
Ja, absolut.
Hitler hade utformat planer på ett angrepp mot Tjeckoslovakien redan under sommaren 1938. Men de tyska generalerna var ju väldigt oroade inför det här. För de ansåg att den här västvallen, det vill säga gränsen mot Frankrike, den var ju alldeles för svag. Om man skulle angripa Tjeckoslovakien och Frankrike skulle komma till tjeckernas hjälp, då skulle ju allt gå åt skogen. Den ansvarige generalen, som hette Wilhelm Adam, han lyckades få till en pratstund med Hitler i en bil. Och han ville prata på tumman hand med Hitler, och Hitler bara fnyste ut de andra som satt in, bara ut med er så jag får prata om den här då. Och då förklarar den här Adam att vi kommer inte kunna försvara den här västvallen om fransmännen kommer för att liksom anfalla oss i väster. Och då bara skrek Hitler att den som inte kan försvara de här befästningarna är en fähund! Och så där fick han en avsnäsning då. Hitler tänkte inte tillåta att någon dåligt byggd västvall skulle stoppa hans tjeckoslovakiska planer här. Times skrev den 7 september 1938 att den tjeckoslovakiska regeringen skulle göra klokt i att överväga om den helt bör avstå från den på vissa håll stödda planen att göra Tjeckoslovakien till en mer homogen stat genom att släppa ifrån sig det område med utländsk befolkning som gränsar till den nation med vilken det förenas av blodsband. Det är tänkbart att fördelarna av Tjeckoslovakien blir en homogen stat kan uppväga de i ögonen fallande nackdelarna av att förlora det sudettyska området längs gränsen. Och enligt rykten så var det här den uppfattning som även den brittiska regeringen hade. Att det kanske vore bäst om de bara släppte det där.
Mm, just det.
Och under tiden så tilltar oroligheterna i Sudetlandet. I de här gränstrakterna. Det är en ganska uppiskad stämning i Europa och i Tjeckoslovakien i synnerhet förstås. Under september 1938 så börjar landets judar flockas kring flygplatserna och vill åka därifrån. Gasmasker delas ut i befolkningen. I Paris så har regeringen nästan paniktillstånd. Och Chamberlain, han planerar att rädda freden här nu med vilka medel som helst. Och till början så tänker han att jag måste ju träffa den här Hitler.
Ja.
Hur ska man bete sig då? Han är ungefär som Dennis Bergkamp här. Han gillar inte att fotbollsspela och flyga.
Nej, precis. Eller som Stanley Kubrick, filmregissören, som hellre byggde upp en Vietnamdjungel någonstans i England än att flyga till Vietnam när han skulle göra Full Metal Jacket.
Var inte Muhammad Ali också som inte heller gillar att flyga?
Ja, det är möjligt.
Det är du som har sagt det, tar jag fan med.
Jaha, men i så fall, kommer det från en sån säker källa så kan jag inte
eller
tänka mig.
Eller var det åka båt han inte ville göra? Nej, det var nog flyga.
Ja. Ja, vi har flera exempel i alla fall. Nej, den här skytteldiplomatin som Chamberlain kommer ägna sig åt nu, det är någonting ganska unikt. Det gjorde man inte så mycket, och första gången som han flyger till Tyskland, det är andra gången i sitt liv han sätter sig på ett plan.
Ja, okej. Okay. Jag trodde det var första gången. And then a gasp of amazement and satisfaction runs round the world. The prime minister decides to fly to a personal meeting with the German chancellor. The tension eases, as if the world had suddenly seen a gleam of hope in the darkness of despair. For behind those days of crisis has loomed a dark specter. Yet the world has realized that war, over 3.5 million people in the present land of Bohemia, would be a folly and a crime. So at Heston, after 69 years of a busy life, Mr. Chamberlain makes his first trip in a plane. There's proof of his determination. Men visst, det kan vara ett andra. Nu flög han i alla fall 7 timmar ner till Obersalzberg där han fick träffa Hitler.
Mm.
De här två träffades den 15 september. Chamberlain hade rest en hel dag. Och så drack de te. Och sen höll Hitler sin sedvanliga monolog om allt han hade åstadkommit. Och han sa att han inte tänkte tillåta att ett land av den andra storleksordningen behandlade det mäktiga tusenåriga riket på det här nedlåtande sättet. Och så malde han på. Mm. Och så sa han att den här frågan kommer vi lösa så och det så. På det ena eller andra viset. Och då fick Chamberlain ett uns av ryggrad i sig helt plötsligt. Och sa att om fyren är fast besluten att lösa den här frågan med våld utan att ens ta hänsyn till diskussionen mellan oss. Varför fick han då med på att jag får hit? Jag har spilt tid till ingen nytta. Och Hitler var ju inte van vid att bli avbruten.
Nej.
Här är någon som helt plötsligt börjar prata mitt i min monolog. Så han bara, vad händer nu här?
Mm.
Då kommer han kanske på att det var den brittiska premiärministern han pratade med faktiskt.
Ja, men det ska man väl alltså skjuta in också. Jag vet inte om vi sa det tidigare, men det är man väl hyfsat överens om i Hitlerforskningen, att han egentligen ville komma överens med Storbritannien. Att han hade ingen anledning att söka krig med dem. Sen kanske han längst inne visste att det var inte realistiskt att det skulle hålla i längden. Men det, han vill väl inte bara köra över britterna bara för sakens skull?
Nej, som sagt, de tyska generalerna är ju helt övertygade om att 1938 så kommer de förlora ett krig som drar in alla de här makterna.
Mm.
Hitler vill ju helst inte heller, om man kunde få saker och ting utan att dra in västdemokratierna i ett krig än så länge, så vore det bra ju.
Ja.
Så han sa ju att vi kanske ändå kan hitta en fredlig lösning på den här frågan. Och Chamberlain, ja, han sa ju då att principiellt så godtog han ju att Tjeckoslovakien avskildes från Sudetenland. Men han behövde minsann prata med sin regering och med fransmännen först.
Just det.
Och så åker han hem och börjar prata med sin regering och med fransmännen och försöka få dem med på tåget här. Under tiden så sätter tyskarna hårdare krav på Ungern och Polen.
Mm.
För det finns ju fullt med polacker och ungrare i Tjeckoslovakien med. Man vill ju att de ska vara med som en skockhygiene här och gå loss på det här tjeckoslovakiska bytet.
Mm.
Så Hitler säger till de ungerska ledarna att oavsett vad Chamberlains förslag kan innebära, så har jag inte för avsikt att låta ens en obetydlig kvarleva av Tjeckoslovakien fortsätta existera. Och det sudettyska partiet, för ett sånt finns ju, de får ju mycket pengar och order att organisera oroligheter och sammandrabbningar i det här området. Och samtidigt så skickar man ut en order om vilka tyska armékårer det är som ska förbereda den här invasionen. Och så riktar man en uppmaning till slovakerna också. För de är inte heller helt nöjda med, och mer eller mindre så är det ju tjeckerna som styr i Tjeckoslovakien. Så skulle inte ni också kunna kräva någon form av självständighet, så blir det ännu mer press på den här tjeckiska regeringen.
Ja, man jobbar på alla fronter här.
Ja, verkligen. Och det går ganska bra med. Polackerna är ju intressant i det här fallet, eftersom de ungefär som Belgien. Belgien brukar ju vara det som utmålas som det första och största offret i första världskriget.
Mm.
Och Polen brukar ju representera den rollen i andra världskriget.
När man räknar antal döda, framförallt det procentuella, så är ju Polen den absolut stora förloraren.
Ja, tveklöst.
Mm.
Men 1938 är de väldigt uppmuntrade av vad Hitler säger.
Mm.
Och ställer långtgående krav på tjeckerna att nu ska vi ha en folkomröstning i det här Teschenområdet. För där bor det flera hundratusen polacker som vi tycker borde få tillhöra oss.
Mm, just det.
Och det här är en väldigt den sista veckan i september 1938 är otroligt febrig och hetsig och en massa människor är ju väldigt nervösa, inklusive de här politiska ledarna. Och den brittiska premiärministern här, Chamberlain, och den franska presidenten Daladier, de är ju väldigt ivriga på att övertala tjeckerna att gå med på alla de här kraven som tyskarna har utformat. Och egentligen så ställer ju de längre gående krav på tjeckerna än vad tyskarna till och med gjorde. Bara för att vara helt säkra på att tyskarna skulle bli nöjda. Och man gjorde klart för dem att om tyskarna invaderade och tjeckerna inte hade gått med på tyskarnas krav, ja, då kunde de inte förvänta sig att de skulle få något stöd, inte. Så ibland tänker vi ju på Per Albin Hansson och vilken knipa han satt i 1941.
Ja.
Det är ju rena rama picknicken om man jämför med den situation som presidenten Benes satt i Tjeckoslovakien 1938.
Ja, just det.
Han insåg ju att alla hans vänner, de var ju, ja, med sådana vänner behöver man några fiender överhuvudtaget egentligen. Kvart över två natten till den 21 september 1938 så slits han ju upp ur sängen av den brittiska och franska ambassadören i Prag. Och de förklarar att nu måste ni acceptera kraven här, för det hade de inte gjort tidigare. Och han insåg att vi är helt ensamma här. Vi måste ju i princip gå med på det här. Och på eftermiddagen den 21 så går de med på de här kraven. Och han säger, vi har blivit skändligt förrådda. Nästa dag, den 22 september,
just det,
då kommer ju Chamberlain till Tyskland igen och träffar Hitler i Godesberg, heter det.
Mm.
Hitler var ju väldigt nervös inför det här mötet. Han ska nu få information då av Chamberlain att, det vet han inte om än i och för sig, i princip, att tjeckerna har kapitulerat inför de här villkoren. Journalisterna som var utanför det här hotellet kunde ju notera då alla nervösa ryckningar som Hitler hade i benen och i kinderna, stora svarta skuggor under ögonen. Och sen är ju rykten fram och tillbaka här, visserligen. Men ryktena bland de här journalisterna gick ju att han hade tappat behärskningen både en och två och tre gånger under de här intensiva dagarna. Vid något tillfälle så hade han fått något sammanbrott och slängt sig ner och gnagt på en mattkant. Så de tyska journalisterna, de gick ju där och viskade till varandra. Teppichfresser.
Vad betyder det då?
Mattätare.
Mattätare, intressant. Ska man bara snabbt måla upp en bild på de här två herrarna när de träffas? För alla vet ju hur Adolf Hitler ser ut och alla vet hur Adolf Hitler beter sig och hans maner och så. Men sen har vi honom bredvid Neville Chamberlain som är en lång brittisk, alltså konservativ politiker. Han har lite aristokratiskt utseende, stora, ledsna men ganska vackra ögon, lång, rak näsa och riktigt så här prålig mustasch. Han ser ut som en brittisk gentleman.
Han ser ut som en uggla, säger Schiller.
Ja.
Med hans ugglelika ansikte.
Ja, lite grann kanske.
Ja, hur som helst så kan man ju konstatera också att de flesta ledare och ambassadörer och diplomater hade ju ganska hög puls under de här dagarna. Chamberlain dock, han var på ganska gott humör när han skulle träffa Hitler den här dagen. För nu så kom han ju med allt det Hitler hade begärt tidigare i Obersalzberg vid första mötet. Och när han åker längs vägen där så vajar det hakorsflaggor och Union Jack-flaggor om vartannat.
Just det.
Och han är väldigt nöjd här. Så sätter de sig ner. Premiärministern presenterar alla de här uppgifterna som ska glädja fyren och rädda världsfreden.
Mm.
Och nu är Chamberlain som får börja prata. Han pratar mycket. Han förklarar att det här är glada nyheter. Tjeckerna har accepterat alla de här långtgående kraven till med mer än vad ni ställer på dem och sådär. Och det här avtalet som de har haft tidigare med Frankrike och Ryssland, det ska inte gälla heller längre. Utan nu är en internationell garanti som ska råda. Och då skriver Schiever så här. Allt detta tyckte så enkelt, så resonligt och logiskt för denne fredsälskande brittiska affärsman som hade blivit premiärminister. Han hejdade sig utan att försöka dölja hur nöjd han var med sig själv efter vad ett ögonvittne berättar och väntade på Hitlers reaktion. Innebär detta att de brittiska och tjeckiska regeringarna har gått med på att Sudetenområdet övergår från Tjeckoslovakien till Tyskland, frågade Hitler. Ja, svarade premiärminister leende. Jag är verkligen ledsen, sa Hitler. Men de senaste dagarnas händelser har berövat denna plan allt värde. Nu kan man ju föreställa sig att Chamberlain blir lite chockad då.
Ja, vad är det som har hänt då?
Chamberlain böjer sig framåt i stolen efter vad Paul Smith har berättat till tolken. Hans ugglelika ansikte rodnade av överraskning och vrede, men förmodligen inte av bitterhet över att Hitler hade fört honom bakom ljuset. Att Hitler som en simpel utpressare som höll på att höja sina krav i samma ögonblick som de presenterades. Premiärministern skildrade senare sina känslor i det ögonblicket för underhuset några dagar senare. Jag vill inte att underhuset ska tro att Hitler avsiktligt bedrog mig. Det tog inte en sekund, men jag hade personligen väntat mig att jag, när jag kom tillbaka till Godesberg, helt lugnt skulle diskutera med honom de förslag jag hade haft med mig. Och det blev ett verkligt slag för mig när jag upplystes om att dessa förslag inte kunde godtas. För Hitler, han hade ju som strategi att ställa krav som, om de godkändes, så skulle han bara ställa fler krav. Det var det han gjorde hela tiden, och det är det som kommer till slut leda till att han också ställer krav på den här Danzig-korridoren i Polen.
Mm-hmm. Just det.
Som sen då leder till andra världskriget. I det här fallet så menar han på att de måste genast i så fall utrymma de här områdena. Och så påtar han ihop ett dokument som gick ut på att inom 2 dagar så skulle tjeckerna evakuera hela området och det skulle vara klart inom 4 dagar.
Okej.
Okay. Det är ganska kort tid.
Ja, det är tajt om tid, ja.
Att jobba på det här.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Redan i maj så hade han skrivit till OKV, alltså Oberkommando Wehrmacht, att han ville att det skulle vara en militär intervention.
Mm.
Alltså överkommandot för...
Ja, jag vet. Ja. Du såg med mitt ansikte att jag...
Behövde en...
Jag visste vad det betydde. Jag tänkte att lyssnarna kan få lite ledråd också.
Alltså krigsledningen för, eller militärledningen för tyska styrkorna.
Ja.
Så han ville ju se sina tyska soldater gå in i Sudetenland. Inte bara få det sådär, utan det skulle ju ockuperas, var ju tanken, så fort som möjligt.
Ja.
Den 23 dagen efter, då är ju Chamberlain snart på väg hem. Men då träffas de igen vid 22:30 på kvällen. Då, under dagen där, så hade det ringts fram och tillbaka och skickats telegram över hela Europa ju.
Mm.
Bland annat hade ju både Paris och London informerat tjeckerna om att nu kan vi inte längre... Han har nekat till de här grejerna också. Vi kan inte lova att det bästa för er är att inte mobilisera. Och när de sitter där och pratar igen där på kvällen, då kommer in en tysk adjutant med ett papper som han sätter i händerna på Hitler. Hitler tittar lite snabbt på det. Sen bara slänger han pappret på tolken och säger: läs upp det här för Mr. Chamberlain. Och tolken läser upp det här då, och då så står det att den tjeckiska regeringen har gått ut i radio med att man har gjort en allmän mobilisering. Det blir ganska dålig stämning i det här rummet efter att tolken har läst upp det här.
Mm, man kan tänka sig.
Tänka sig hur folk, med folk menar jag, Hitler och Chamberlain sitter med tom blick, så här, tittar upp i taket. Bara, aha, vad gör vi nu ungefär? Till slut så säger ju Hitler att, jaha, nu är hela saken förstås helt klar. Tjeckerna kan ju aldrig drömma om att avträda några områden till Tyskland nu. Och sen utspinner sig en debatt mellan Hitler och Chamberlain som går ut på vem som egentligen har mobiliserat först. För Hitler säger att det är tjeckerna som har mobiliserat först här, det ser vi nu. Chamberlain menar att nej, men så är det inte, ni har ju mobiliserat först. Nej, det är de som har mobiliserat först, säger Hitler igen.
Ja. Ska jag skohorna in en populär kulturell referens nu? Jag har inte dragit någon sån i det här avsnittet hittills. Mm. Och det är ju att det finns en liknande debatt gällande den första Star Wars-filmen. Du vet, när man går in på en kantina där och första gången de träffar Han Solo, så skjuter ju Han Solo en utomjording.
Mm.
Men då har ju George Lucas i efterhand börjat mena att det var inte Han Solo som drog först. Det var utomjordingen som drog först.
Självklart.
Men i de första, alltså i originalklippningen så är det inte så.
Säger du, ja.
Nej, men det säger jag och hela internet. Han drew first. Så att det finns, okay, det finns sådana debatter. Vem mobiliserade först? Vem sköt först?
Det är lite, min pappa är starkare än din pappa.
Ja, dels, ja, men framförallt så här. Det var din pappa som satte upp en stor parabolantenn som satte skugga på vår altan först. Nej, det var din pappa som började rasta hunden på vår gård. Och...
Ja, de håller på att käbbla lite om det här en del ett tag fram och tillbaka. Tills Chamberlain hotar med att bara åka hem och säga att här kommer vi ingen vart.
Ja, det är alltid en bra strategi.
Ja, och han har ju sådana stunder alltså, när han inser att nu kommer jag inte längre med den här karn.
Nej.
Och så fort... Han liksom sätter ner foten lite grann och säger nu funkar inte det här längre. Då backar Hitler och försöker veva in den igen. Mm. Och säger bara, nej men vänta här nu. Vi måste kunna komma överens ungefär. Och säger att han kan ju minsann gå med på en kompromiss. Det behöver inte vara om 4 dagar. Bara de är borta den 1 oktober. Och då har de ju 6-7 dagar på sig.
Mm.
Den 1 oktober var ju det datum Hitler hade sagt hela tiden i sina interna brev att och papper, att då ska vi in i Sudetenland.
Mm.
Så egentligen var det ingen eftergift. Men utifrån Chamberlains perspektiv så är det där, han bjuder på 3 dagar här, nu kan vi jobba med det igen.
Ja, nu sker det grejer.
Och när Chamberlain kommer tillbaka till sitt hotellrum så är det någon där som frågar honom, hur ser läget ut, är det hopplöst? Men då är han på gott humör igen och han kommer hem till hotellet vid 2 på natten ungefär. Och då säger han bara, nej, skulle jag inte vilja säga. Det är, ja, nu hänger allt på tjeckerna.
Mm.
Man skulle kunna peta in då att ja, det hänger lite grann på tyskarna med, som har ställt de här omåttliga kraven att alla tjecker, hundratusentals tjecker, ska vara borta från sina hem inom några dagar.
Ja.
Men så resonerar ju inte han tydligen här. Bara för att få lite perspektiv på vad de här kraven egentligen innebär, så är det alltså att på 7 dagar så ska alla tjecker ha lämnat de här relativt stora områdena på Hitlers karta som han hade markerat med rött, och de områden som sen då skulle det skulle ske folkomröstning på, som inte var en majoritet av sudettyskar som bodde i, de var markerade med grönt. Dessutom så skulle alla tjeckiska militära anläggningar som låg i de här ytterkanterna lämnas helt oskadda, och alla handels- och transportmedel som fanns där skulle lämnas kvar.
Mm-hmm.
Och framförallt alla järnvägsvagnar skulle man ju låta vara i helt befintligt skick.
Alla bra grejer skulle
alla bra grejer. Det märkligaste av allt är ju att alla livsmedelsförråd skulle vara kvar. Alla råvaror, boskap eller lösare. Följaktligen får ju inte tjeckerna som lämnar det här området ta med sig ens en egen ko eller kastruller.
Nej.
Och det här kommer ju bli föremål för ytterligare lite debatt sen i Münchenkonferensen. Men då bara skriker Hitler att vi har inte tid med såna här bagateller! Han vill inte vara med om att diskutera tjeckernas lösöre, det är bara lämna liksom.
Ja.
De kommande dagarna blir bara en enda stor sörja av massa med händelser. Diplomater som springer fram och tillbaka och skickar brev hit och dit. Och tjeckerna i sin tur, de vägrar ju gå med på att de ska evakuera så här snabbt och lämna allting bara. Och britter och fransmän i sin tur gör allt de kan för att förmå tjeckerna att gå med på det här. Och Hitler i sin tur, han sitter och ganska högljutt informerar diverse brittiska diplomater om att han ska krossa Tjeckoslovakien.
Mm-hmm.
Och han säger det här med en viss förtjusning hela tiden också. Han verkar ha gillat den meningen. Jag ska krossa dem! Så det är ju uppenbart att det är ganska hård press på tjeckerna här nu, hur de ska agera.
Mm.
How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing.
Vi flickar in ett litet ljudklipp där som kan få stå som någon kuliss bara för, jag vet, Chamberlains grundinställning. Han, det är två saker som är intressant. Dels att han tänker att det är första världskriget, det ska grävas skyttegravar, det är inget blixtkrig han ser framför sig.
Nej.
Men också bara den här, han vill inte ha krig.
Nej, det är ju helt överskuggande målet alltså.
Mm.
En del säger ju att man ska inte döma Chamberlain och säga att han är naiv, för man sitter med historiskt facit, och så är det ju förstås delvis.
Mm.
Men jag undrar ju i vilka sammanhang man ska använda ordet, om inte i ett sånt här sammanhang i princip. Alltså Hitler har ju visat flera gånger vad han går för. Och jag menar, Winston Churchill är ju inte med på den här linjen. Det finns ju politiker som inte vill agera så som Chamberlain gör.
Nej, men det, vi kanske kommer till lite grann. Men Churchill vill ju ha krig, och jag har så svårt att tycka att det är sympatiskt.
Jag vill bara säga att ett preventivkrig 1936 eller 1938 hade ju besparat det stora världskrig som sen kommer, när Tyskland får ytterligare ett år på sig.
Ja, absolut. Det är ju, det kan jag inte argumentera.
Eller om man, den här exemplet du drog i början, jag vet inte vad man skulle göra mot det här barnet som har slagit en kompis, men något hårdare tag än att komma med ett papper och kräva en underskrift kan ju vara lämpligt.
Ja.
Någon form av sätta ner foten aktion.
Ja, jag ska,
för jag tror att det hade bitit bättre.
Ja, jag ska väl dra någon typ av riff alldeles strax om bara appeasement-politiken ur någon sorts fågelperspektiv. Men ska vi göra färdigt det här liksom narrativet, händelse för händelse?
Ja.
För vi har ju en resa kvar till Tyskland.
Och det är ju så att, som du sa, britterna, och som vi har på klippet, britterna håller på att förbereda sig för krig. Det grävs bombskydd och i parker och skolor evakueras här de sista dagarna i september. Det är alltså ganska mycket som händer.
Ja.
Frankrike har i princip en allmän mobilisering. Roosevelt i USA skickar brev till Hitler och säger, nu får vi väl ta det lite lugnt här ungefär.
Mm.
Och Gustav V, den svenska kungen, ja, nu skrattar vi här, men han skickar också ett varnande brev och säger att det här kommer bli ett krig som ni inte klarar av. Jag vet inte hur mycket.
Skulle ha lyssnat på V-snurran.
Skulle man kanske gjort här. Rumänien och Jugoslavien informerar Ungern om att de avser att anfalla Ungern om de angriper Tjeckoslovakien. Och då har i så fall kriget spridit sig till Balkan.
Ja.
Och det var ingenting Hitler egentligen ville heller.
Nej, men det kommer det göra.
Slutligen så har ju Hitler också anordnat en militärparad här under de senaste dagarna i september. För att piska upp krigsatmosfären i Berlin.
Ja.
Det tas inte alls emot så som han hade tänkt sig. Om man jämför med hur det såg ut 1914 när folk kastade blommor på soldaterna och applåderade och var helt till sig över det här.
Mm.
Nu smiter berlinarna bara ner i tunnelbanesystemet och det är nästan inga som tittar på den här stora militärparaden.
Okej, intressant.
Det är till och med så att Hitler som själv står på en balkong och övervakar det här, han blir så missnöjd över att det är ingen som jublar över det här, så han går ju bara in och låter soldaterna paradera förbi själva. Det här borde ha slagit ner hans hopp en smula, och kanske gjorde det också, för den 27 så skickade han ett telegram som någon slags sista, vad ska man säga, försonande drag till Chamberlain och ge ett hopp till honom. Där han förklarar att han hoppas att det här går att lösa, bara tjeckerna visar lite reson.
Ja, det är tjeckerna det ligger hos.
Ja, men så är ju inställningen, och det är inte bara hos honom då, utan det anser ju Chamberlain med.
Ja.
Att det är hos honom, dem ansvaret ligger. Chamberlain, han griper det här sista halmstrået och föreslår då en stormaktskonferens.
Och då ska jag spela mitt sista klipp som jag har med mig. Hur han liksom pratar med brittisk media inför det här.
If at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing.
Mm.
Bit ihop. Nu kör vi. Sätter oss i båten och börjar ro. Sätter mig på planet. Hatar att flyga. Jag gör det ändå.
Samma dag som det här ultimatumet, den 28, gick ut, som tjeckerna hade på sig till att svara huruvida de skulle gå med på det här 1 oktober-grejen eller inte.
Ja.
Så sitter han i möte på morgonen med den franska ambassadören. som presenterar ett ganska omfattande förslag på tjeckernas bekostnad givetvis, om vad de ska avträda i första skedet. Just då, när han sitter med den franska ambassadören, då hör man ute i korridorerna någon flåsa och springa och flämta och ha sig. Mm. Då är det den gamle italienska ambassadören. Han har andan i halsen och helt röd i ansiktet enligt vittnen. Och så flåsar han fram att han har ett budskap från Mussolini som uppmanar Hitler att gå med på det här konferensförslaget. Och då säger Hitler att ja, det är hans gamle vän och bundsförvant Mussolini som har föreslagit det här nu.
Ja.
Och då går han med på det här. Och egentligen så var det här kanske precis vad Hitler ville ha. En konferens där alla de här var samlade och där han skulle få det här.
Ja.
Helt enkelt utan att behöva gå in. För sanningen var ju att tjeckerna hade faktiskt 1 miljon man som de hade mobiliserat. Och ett krig med Tjeckoslovakien med de här befästningarna som låg runt bergen där.
Ja.
Det skulle vara ganska svårt att bryta igenom där. Enligt de tyska generalerna så skulle det ta lång tid. Och samtidigt då om fransmännen hade, de har ju som sagt mobiliserat färdigt i princip där borta. Skulle de angripa i väst och sen även britterna komma, då hade det varit färdigt. Så faktum är också att de tyska generalerna hade ju, en del av dem hade ju planerat en kupp. Det var den 28:e man skulle avsätta Hitler.
Mm, just det.
Men då kommer Chamberlain och ska diskutera fred i München den 29:e. Och då blir det svårt att avsätta Adolf Hitler när han sitter och diskuterar fred med britterna.
Mm.
Så de tyska generalerna menar ju att vår chans försvann i och med att Chamberlain kom hit. Men det sa ju de visserligen efter andra världskriget när de sitter i Nürnberg-rättegångarna och försöker rädda sig själva. Så att man vet inte hur långt de hade tänkt gå i den här kuppförsöket. Men det finns ju dokument som tyder på att de hade tänkt det. Jag tänker dra ett citat till bara om hur det låter när Chamberlain, det kanske är det här talet som du spelade upp nyss, försöka igen.
Ja, absolut.
Han har alltså precis fått det här brevet under tiden som han står och pratar till underhuset och så säger han så här: vilken åsikt de värderade ledamöterna än har hyst om Mussolini, tror att alla välkomnar hans initiativ för fred. Premiärministern hejdade sig, kastade en blick på pappret och log. Jag har ännu en sak att meddela underhuset. Nu har jag av Hitler informerats om att han inbjuder mig till ett möte i München imorgon förmiddag. Han har också inbjudit Mussolini och Daladier. Mussolini har accepterat och jag är säker på att Daladier också accepterar. Jag behöver inte säga vad jag själv ämnar svara. Det behövde Chamberlain faktiskt inte. Det gamla underhuset, alla parlamentsmoder, fick ett anfall av masshysteri som saknar motstycke i dess långa historia. Ledamöterna var som besatta. De skrek och kastade papper med dagordningen i luften. Många kunde inte hålla tillbaka tårarna. Genom tumultet hördes en röst som säkert gav uttryck åt allas innersta känslor. Gud var ju lovad för att vi har en sådan premiärminister. Tjeckiske ministern Jan Masaryk, som var son till den tjeckoslovakiska republikens grundare, satt på diplomatläktaren och såg på utan att riktigt kunna tro sina ögon. Senare sökte han upp premiärministern och utrikesministern på Downing Street för att få veta om hans eget land, som nu skulle bli tvingat att göra alla uppoffringar, också skulle inbjudas till München. Chamberlain och Halifax svarade nej, eftersom Hitler inte önskade det. Masaryk stirrade på de två gudfruktiga engelsmännen och kämpade hårt för att behålla självbehärskningen. Om ni har offrat mitt land för att rädda världsfreden, sa han slutligen, är jag den första att godkänna det. Men om freden ändå inte räddas, då må Gud bevara er.
Ja, det mest skamliga med Münchenkonferensen, Münchenöverenskommelsen, är ju att man helt, alltså tredje part, Tjeckoslovakien, man visar ingen hänsyn till dem.
Nej, Chamberlain lyckas ju tvinga igenom att två tjeckiska diplomater ska få sitta i rummet bredvid.
Mm.
Men de får inte vara med och diskutera sakfrågan. Och det mötet flyter på ganska smidigt, förutom att Hitler är lite tvär. Han är den enda som inte förstår franska och engelska utav dem. Och så skriker han ju också lite grann på Chamberlain att vi har inte tid att prata om några tjeckiska kor, vart de ska gå eller inte. Och till slut så accepterar ju alla de här, de tyska förslagen, för det är ju faktiskt egentligen tyska förslag som dock läggs fram av Mussolini. Mm. Så Chamberlain och den franska presidenten kan ju åtminstone Chamberlain ända till sin död ha trott att det var italienska förslag som lades fram.
Men är det inte så också att Chamberlain har ju med sig ett eget förslag också, en sorts engelsk-tysk, inte fredsöverkommelse, men så här intention över att våra nationer ska inte kriga mot varandra, som han rycker fram i slutet när Hitler har suttit där och skriker ja, ja. Bara, nu ska vi ta det här och Hitler, absolut, det ska vi börja prata om. I mean, jag har med mig en, bara, let's go to my writing desk and we shall sign it immediately.
Ja, det är ju på morgonen efter här. Uh-huh. Han ska ju resa hem egentligen. Men så kommer han på att det vore, här tror jag däremot att det spelar roll, den brittiska opinionen. Mm. För när han åkte iväg till München, då hade ju folk buat åt den. Men här tror jag att det, som sagt, är betydelsefullt vad man tycker i England. Och därför vill han ha det här pappret som han sen kommer hem och viftar med.
Mm.
Så då åker han iväg till hotellet för att träffa Hitler en sista gång där. Så han sitter och äter frukost och, något där och tittar lite grann på pappret. Bara, ja, men det här kan jag skriva på. Efter lite tveksamhet.
Ja,
och det är det pappret han sen kommer hem och viftar med. Peace in our time.
Ja, det där peace in our time tycker jag är intressant också. För en sak som jag fick insikt vid den här veckan, i alla fall om man ska tro på Chamberlains egen utsaga, är att han kommer hem till Storbritannien då och har det här pappret han får visa. Titta vad jag har med mig. Men han står inte vid sitt tal och skriker there will be peace in our time.
So our prime minister has come back from his third and greatest journey. And he said that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is in my view only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace.
Utan han möts ju av hurrarop, han möts av, han får ett väldigt varmt välkomnande, och på en tågresa hem så har han stått och vinkat åt ungdomar hur lång tid som helst. Och det är ju från tågfönstret som han ropar liksom, go home boys, there will be peace in our time.
Mm.
Och det här citatet, och det ondgjorde han sig senare i parlamentet också, att han var irriterad över att det blåstes upp. Jag hade aldrig lovat det, att det var, jag var glad. Får man inte ens vara glad? Man ska inte tolka det som något annat än ett glädjerop och en glädjeyttring som där och då till de här ungdomarna var helt naturlig. Det var inte min officiella policy att utlova fred för vår tid. Jag visste precis hur prekär situationen var.
Fast i det dokument som han själv har läst upp så står det ju att Tyskland och Storbritannien aldrig mer ska föra krig mot varandra och sådana där saker.
Ja.
Det är inte helt vansinnigt att tolka det han säger i det där tågfönstret som att han menar det.
Nej. Nej, och det...
Men visst, det är taget ur sitt sammanhang lite kanske.
Ja, lite grann i alla fall.
En annan sak som jag tycker är lite uppseendeväckande ändå är ju när tjeckerna sen ska få information, de här två som satt i rummet bredvid, om vad de nu ska förväntas göra. För det brydde sig varken Hitler eller Mussolini om att prata om dem om. Nej, de skulle precis bara uppfylla det där. Så det följer på Chamberlain och president Daladier och informera dem om.
Mm.
Och Daladier, han var ju helt nedbruten. Han var ju den som tog det här absolut hårdast av alla, för han visste ju att när man nu sviker Tjeckoslovakien på det här sättet, då är ju ingen av de andra länderna i Östeuropa som kommer att kunna lita på Frankrike heller.
Nej.
Så han tog ju det väldigt hårt. Men Chamberlain, han sitter ju bara och gäspar. Han gäspar sig igenom tjeckernas frågor och visar att det här, åh, vad jag tycker det här är obehagligt och jobbigt. Och, kan inte, det här är inte så himla intressant. Kan jag inte bara få åka hem till min marmelad? Lite så ändå tycker jag att han har som framtoning. Han gäspar sig igenom det här.
Det är så spännande, för vi känner så instinktivt olika inför Neville Chamberlain.
Alltså jag är helt säker på att han var en mycket godhjärtad människa, men han var lite för... han var ju för soft här.
Ja, alltså med facit i hand så kan man inte dra någon annan slutsats. Men jag har svårt att...
Nej, så jag tycker objektivt sett, även om det inte hade blivit ett världskrig efteråt, så säljer man ju ut en vän här.
Ja.
Och ett lands självständighet, man bara ger bort det som man har tidigare då, i princip framförallt från Frankrikes håll, garanterat att vi kommer att hjälpa er i alla krisartade situationer. Så även om det inte hade blivit något världskrig sen, så tycker jag att man ger ju upp på en allierad i princip.
Mm. Fair enough. Jag tänkte prata lite grann om appeasement-politiken från att man lyfter blicken lite grann från de enskilda händelserna och kanske försöker kolla på lite bredare penseldrag. Från maj 1940, då är det grejer som händer på olika ställen. Då börjar hjulen ganska snabbt snurra för att svartmåla alla de människor som på ett eller annat sätt var kopplad till appeasement-politiken. Kriget hade orsakats av ett antal undermåliga politiker som vägrat inse faran i den situationen de befann sig i. Ungefär så gick diskussionen, eller gick tugget. Och ett begrepp som etsade sig fast, det myntades av tre stycken brittiska journalister som skrev utifrån den brittiska vänsterrörelsen. Michael Foot, Peter Howard och Frank Owen, som skrev under aliaset Cato. Och den artikeln då, som den essän som blir väldigt spridd, heter Guilty Men, som uttryckligen utpekade bland annat Chamberlain, utrikesministern och 13 andra brittiska politiker som just Guilty Men. Och den här boken, den är ganska slarvigt skriven och den innehåller flera olika faktafel, men den blev först ut i en diskurs. Hur letar sig det ordet in? Nu märks att jag läst gammal kurslitteratur igen. I en typ av allmänt medvetande om vad kriget berodde på. Och inom den här diskursen då så ses kriget som ett onödigt krig som hade gått att undvika genom en tidig aktion mot tyskarna. Och det, som jag var inne på tidigare, den absolut vanligaste, det som Winston Churchill själv torgför, är att man skulle ha gått in redan när det var renlandet som angreps, eller som man tågade in i. Flera brittiska historiker, vi kan lista några namn om ni vill det. A.L. Rose, Margaret George med flera. De presenterar den här idén. Men den personen som mer än någon annan har slagit fast att det var så här, det är ju Winston Churchill. Men på senare tid så har man har granskat appeasement-politiken ganska ingående. Och som Alf Johansson skriver, att när det gäller modern andra världskrigsforskning så är de flesta historiker nästan mer intresserade av vägen fram till kriget än vad man är i själva kriget. Så att när arkiven öppnades i Storbritannien på 1970-talet och allt som hade varit hemligt blev tillgängligt, då började man gräva i det här. Jag kommer ihåg när vi pratade om Bletchley Park och de här människorna som hade fått hålla allting hemligt i alla tider.
Mm.
Och så helt plötsligt en dag, men nu får ni berätta vad ni gjorde.
Ja.
Alltså hur konstigt det var. Och det är ju samma process det här, att helt plötsligt så får man läsa papperna.
Ja, just det.
Väldigt, väldigt märkligt. Men den forskningen som har skett sedan 1970-talet, den har börjat nyansera appeasement-politiken som, det finns ju väldigt många olika nyanser vad man tycker. Vissa ser den som förståelig, vissa ser den som till och med en ganska djärv politik. Den tesen går ut på att det var ingen fred till varje prispolitik som det ibland har pekats på. Snarare så var det en krig under vissa bestämda förutsättningar politik. Appeasement var inte fred till varje pris. Det blir ju krig till sist.
Det är ganska många kostnader innan dess.
Mm.
Varför kan man vara beredd att ge upp hela Tjeckoslovakien, Österrike och Saarområdet och Renlandet, men inte Danzigkorridoren tydligen? Den just var helig.
Nej, men det är inte Danzigkorridoren i sig som är helig, utan det är att Hitler
gick för långt till plötsligt. Ja.
Winston Churchill kom ut ur kriget som den stora nationalhjälten. Men de här historikerna som vill hårdra det, eller som verkligen är revisionistiska när det gäller appeasement-politiken, de menar ju att det är så enkelt att Winston Churchill längtade efter kriget, medan Neville Chamberlain avskydde tanken. Han hatade tanken på kriget.
Ja, det tror jag är den stora förklaringen, som sagt.
En annan sak som jag tycker är viktig att ta upp är att den här diskussionen eller historieskrivningen efter andra världskriget, den har skapat en delvis felaktig bild om appeasement, att det fanns två stycken gäng. Det fanns appeasement-gänget och det fanns anti-appeasement-gänget. Det fanns Chamberlain och det fanns Churchill.
Eller det fanns Chamberlain och det fanns Chamberlain.
Ja, just det. Halvbröderna Chamberlain. Mm. Tyvärr så dör ju Austin Chamberlain 37 i samband med att hans halvbror tar över premiärministerskapet. Så att några sådana riktigt eldiga debatter, det är väl som när de här germanska bröderna stod på varsin sida floden och ropade åt varandra.
Ja, just det.
Vi fick aldrig se några sådana i House of Commons eller House of Lords. Okej, men den här bilden, även om den kanske är väldigt hjälpsam som tankemodell, den representerar inte speciellt väl hur situationen faktiskt såg ut. Alltså om man kollar på några av dem som ofta väldigt tydligt placeras i endera lägret, så de är ju inte renodlade, de agerar olika i olika situationer. Chamberlain, som är galjonsfiguren, han sitter först som finansminister under perioden 31-37. Under den perioden är det inte mycket till upprustning. När Tyskland går in i renlandet 35 så har inte Storbritannien, de är inte redo för krig.
36.
36. Nu, du ser, det är årtalen. Utan upprustning, ingen intervention. Men Chamberlain, ja, dels, det är klart att han avskydde krigstanken, det har vi slagit fast väldigt hårt. Men han agerade ju mycket utifrån det brittiska politiska etablissemanget. Alltså han agerade på det sättet som de flesta ville att han skulle agera. Kungen var för appeasement-politiken. Den folkliga opinionen var väldigt länge för appeasement-politiken.
Ja, Churchill är ju väldigt isolerad på sitt hörn, om man säger så. När han säger efter Münchenkonferensen att vi har lidit ett stort nederlag, fast inte militärt, jag kommer inte ihåg hur citatet går exakt, då buar ju hela underhuset. De vill ju inte höra hans prat om att det här är ett nederlag eller något sånt där.
Nej, absolut. Och tidigare nämnda Samuel Hoare då, han sammanfattar Chamberlain på följande sätt. Chamberlain was not an autocrat who imposed his views upon doubting or hostile colleagues. Appeasement was not his personal policy. It was the general desire of the British people. Sen så är det intressant att plocka upp lite olika utrikesministrar också. En är speciellt intressant eftersom han alltid placeras i lägret med anti-appeasers. Det är nämligen Anthony Eden. Mm. Och Anthony Eden är väl lite halvbekant eftersom han är en av karaktärerna i en mycket populär och väldigt bra tv-serie som heter The Crown.
Ja, han var ju premiärminister och kanske är lite halvbekant på grund av den anledningen också. Men The Crown är ju väldigt bra serie, så är det ju.
Ja. Han har fått ett rykte som anti-appeaser eftersom han avgick i februari 1938 i någon form av protest. Men om man kollar på vad gjorde Anthony Eden före han avgick 38, så hade inte haft speciellt stora problem med politiken. Utan han hade suttit som utrikesminister under intåget i renlandet. Och, alltså, den förklaring som revisionistiska historiker ger kring till exempel Edens avgång är att det ska tolkas som ett resultat av två politiker som inte gillar varandra. Eden som är utrikesminister tycker att Chamberlain gör hans jobb.
Mm.
Vad är det för idé att sitta som utrikesminister när Chamberlain åker skytteltrafik fram och tillbaka till Tyskland?
Nej, just det. Men Eden är också indragen som premiärminister sen i Suezkrisen på 50-talet. Och när jag pratar om hur Münchenkonferensen och den här Münchendealen har använts under historien på den här lektionen som jag nämnde tidigare.
Ja.
Så tog jag upp bland annat det du pratade om, Kubakrisen och LeMays, den amerikanske flygofficeren som pratade om Münchendealen då.
Mm.
Inte ville göra något sånt med ryssarna överhuvudtaget. Och så tog jag upp andra exempel som Vietnamkriget, man också pratar om München i vissa sammanhang. Vi kan inte låta vietnameserna få ta över hela Vietnam, för då är snart kommunisterna all over the place.
Dominoteorin, faller en bricka så faller fler.
Ja, och men just det gäller att sätta hårt mot hårt också, för att och så använder man München då från hakhåll, eller man ska säga, som någon form av argument att man kan inte prata med diktatorer på ett resonabelt sätt. Det såg vi hur det gick för Chamberlain.
Ja, just det.
Och det här har ju återkommit även i 2003 med Irakkriget, och pratar man ju också i den amerikanska administrationen om att Saddam Hussein var en Hitler-typ. Och vi måste slå hårt mot hårt här. Hela den här utläggningen hade jag på den här lektionen, och då satt ju den här brittiske historieläraren och kammade sitt skägg, höll på att säga, i sitt hörn, och så räckte de upp handen och bara, yeah, and the sewer is Christ also.
Ja.
Ja, och det stämmer ju för Anthony.
Quite right, my good
quite
sir.
Quite right. Anthony Eden hade ju en diskussion också om det här med Chamberlain. Det gick ju åt skogen och München.
Mm.
Och när Nasser kom då, nu är många grejer som vi kastar in här. Men Nasser var den egyptiske presidenten som nationaliserade Suezkanalen. Och då gick ju resonemanget i den brittiska regeringen att här har vi en ny Hitler, men han, honom kan vi inte prata med överhuvudtaget.
Nej.
Och så drog man igång Suezkriget 1956 för att stoppa Nasser då.
Ja. Alla de här exemplen görs ju ännu svårare av att 1938 så finns inte kärnvapen.
Nej.
Det gör det efter andra världskriget också.
Ja, just det.
Ja. Jag har bara några korta grejer kvar, för till och med Churchill, ärke-appeasern.
Ärke-anti-appeasern.
Ja, precis. Det är viktigt. Antit ska in där. Han skriver ju The Gathering Storm 1948. Den finns filmad i pampig BBC-variant när man ser Churchill som står och river i framför House
of Commons. Mentality. The war mentality is springing up again. Britain's hour of weakness is Europe's hour of danger.
Och det är där han slår fast sitt rykte. Men likt andra anti-appeasers så finns ingen kritik från Churchill mot andra totalitära stater än Nazi-Tyskland. Det är bara mot Tyskland, och det är framförallt före maj 38 som han konsekvent motsätter sig utrikespolitiken. Så alltså, han skriver ju från ett väldigt tacksamt läge som så här, nationalhjälte som fick rätt.
Ja, han skriver väldigt vackert också, för han fick ju Nobelpriset.
Ja, det fick han, absolut. Eller? Jo, det fick han.
Ja, men det kanske inte bara berodde på hans stilistiska förmåga.
Nej, han var rätt man på rätt plats där. Sista punkten som jag har skrivit här på mitt papper är 4. Tidigare nämnda Austin Chamberlain är också intressant, för han tycks ha varit den första av de brittiska politikerna som faktiskt kunde dra likhetstecken mellan den nya tyska regimen, faktiskt nästan direkt efter makttillträdandet, och hur utrikespolitiken skulle arta sig. Så att om vi har Chamberlain som den verkliga appeasern och Chamberlain som den verkliga anti-appeasern, så ryms de här två extremerna inom samma familj. Det är spännande.
Det är mycket som är spännande med det här, tycker jag.
Ja, verkligen.
Och därför så, egentligen så skulle man ju ha ett helt avsnitt om Tjeckoslovakien-frågan. Men nu har vi pratat rätt mycket om det idag här. Och vi har väl andra saker att avhandla när det gäller de här turerna. Till exempel Polen-frågan, och sen har vi diverse grejer med andra världskriget med.
Ja, sannoliken.
Det här blev rätt bra. Nu ska vi, men har du stängt av?
Nej.
Vi måste säga hej då, för det gjorde vi väl aldrig riktigt.
Nej, just det. Okej.
Okay. Nu har vi gått igenom mycket här.
Ja, vi har suttit här 2 timmar och 20 minuter och pratat om allting mellan himmel och jord. Och ändå känner jag att vi har glömt massa grejer.
Alltså det finns...
Locarno-pakten.
Ja, ska vi dra igång en diskussion om Locarno-pakten när vi ändå är igång här?
Nej, jag vet inte vad jag heter.
Du skulle ju aldrig hålla i det här när de sitter i buren.
Vad pratar du om nu?
Ja, men de här musikhjälpen.
Vilka är det som... Jaha, nej gud nej.
Ja, Locarno-pakten i alla fall. Det var ju den här pakten som man hade gjort på 20-talet som handlade om att man skulle garantera gränserna mellan alla olika länder.
Just det.
Men nu ser jag att du håller på att vara trött här.
Jag har solglasartad blick, hörni. Tack så mycket. Ni kan inte se den, men jag känner bara tacksamhet över att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det är 2 härliga avsnitt.
Ja, det tycker jag är väldigt dramatiska.
Mm. Så med det sagt säger jag tack, och Daniel Hermansson säger tack, och vi hörs igen nästa söndag. Då pratar vi om något annat.
Det gör vi. Ha en strålande vecka.
Hej då med er.
Hej, hej.